välkomna till det här femte avsnittet av Sveriges Naturspodd. Idag ska vi göra inget mindre än en valspecial. Det är nog få som har missat att det är valår i år, och det här avsnittet ska vi prata om vad riksdagspartierna har sagt och gjort inom miljö och klimat de senaste 4 åren. Vi kommer också kolla lite närmare på vad de påstår sig vilja göra den kommande mandatperioden. Vår förhoppning är att läget ska klarna lite inför valet i september när det är dags att gå och rösta. Jag som leder det här snacket heter Isabelle Strängbom och jag jobbar på Sveriges största miljö- och naturtidning, Sveriges Natur. Med mig i det här avsnittet har jag inga mindre än Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén och Anneli Andersson. Anneli, du är policychef på Naturskyddsföreningen, och att just ni två är med här idag är för att vi ska djupdyka i de rapporter som Naturskyddsföreningen har tagit fram inför valet. Kul att ni är här och välkomna hit.
Tack.
Tack.
Vi spelar in det här avsnittet i maj och det börjar verkligen märkas att det är valår i år. Det kommer ju bli ännu tydligare ju närmare valet vi kommer. Karin Lexén, vad är din känsla inför att valrörelsen drar igång nu i fullt ös?
Ja, men det är ju oerhört spännande och det står väldigt mycket på spel. Så man skulle kunna säga att det är en blandning av nervositet, spänning, och det är också roligt.
Anneli Andersson, som policychef har ju du varit med och tagit fram det här materialet inför valet. Jag vet att det innebär väldigt mycket jobb och du kanske har tänkt på valet lite längre än vad en vanlig person har gjort i Sverige än så länge. Men vad tror du att vi kommer se mest av när det kommer till politiska utspel inom miljö och klimat den här valrörelsen? Blir det bensin- och dieselpriser eller kärnkraft eller något helt annat? Vad tror du?
Ja, vi hade verkligen hoppats att vi skulle slippa ett till kärnkrafts- och pris vid pumpval. Vi hade ju det förra gången. Men vi befinner oss i en energikris. Den får konsekvenser, och att döma valrörelsen så här långt så kommer vi nog att få prata om de frågorna igen. Men vi gör ju vad vi kan för att det också ska bredda diskussionen. Och i det här så finns det ju öppningar för att prata om jättemånga av de frågor vi vill prata om. Hur bryter vi fossilberoendet och inte gör oss beroende av skurkstater och med alla de konsekvenser det får? Hur kan vi ställa om jordbruket så att vi är mer motståndskraftiga inför olika typer av kriser och inte är helt beroende av import av olika varor? Ja, men det är exempel, så det finns ju jättemånga kopplingar så att det ändå går att föra upp andra frågor, och det hoppas jag att vi ska kunna göra.
Mm, vad snopet för er att alla mina frågor kommer handla om pris vid pump idag.
Vi tar det.
Nej, det kommer inte. Vi på Sveriges Natur har ju också hållit upp fingret i luften lite grann, och vi har gjort 4 tidigare avsnitt av den här podden om några ämnen som vi har hört en hel del om från politiken tidigare och som vi tror kommer diskuteras lite extra nu under valspurten. Vi har gjort ett avsnitt om den svenska skogen, ett om gruvor och den gröna omställningen, ett om transporter där vi pratar mycket om tågen i Sverige, och så också ett om energi där vi framförallt pratar om kärnkraften. Ni som lyssnar på det här avsnittet får också jättegärna gå in och lyssna på de tidigare avsnitten. Karin Lexén, jag har läst rapporterna från Naturskyddsföreningen och det är ju verkligen ett omfattande material som ni har sammanställt. Det är 2 rapporter, en om vad regeringen och riksdagspartierna har sagt och gjort på miljö- och klimatområdet den senaste mandatperioden, och så är det en som handlar om vad de säger att de vill göra framöver. Men det här baseras på frågor som Naturskyddsföreningen ser som extra viktiga. Hur har ni gjort urvalet av vilka frågor ni ställer till partierna?
Det är förstås jättemycket som behöver göras på alla de här områdena. Det brinner ju lite här och var, inte bara rent bokstavligt. Men vi måste ju försöka vaska fram ett antal förslag som vi anser vara extra prioriterade, som också representerar olika delar av miljö- och klimatområdet. Så vi har valt ut 22 förslag som representerar klimat, biologisk mångfald, miljögifter, hållbar konsumtion och samhällsekonomi, som då ger en bredd, men som också är valda utifrån det som Naturskyddsföreningen tycker är allra viktigast att göra under nästa mandatperiod.
Mm. Det finns ju de som är intresserade av miljö och klimat och natur, men som inte håller med om det Naturskyddsföreningen anser och jobbar för. Vilka vänder ni er till med det här materialet, Anneli?
Nej, men vi vänder oss ju väldigt brett till alla de väljare som på något sätt är intresserade av eller oroar sig för klimatförändringar, för förlusten av biologisk mångfald. Och det vet vi ju att det är jättemånga. Det är en majoritet av väljarna som gör det. Men det är inte alltid frågorna kommer högst sen när man väl går och röstar. Men det vi vill göra med våra granskningar är ju att dels få upp frågan så att, liksom, att det blir en fråga vi bryr oss om i valet. Men också att hjälpa till och guida de väljare som vill försöka navigera. Det är inte alltid så lätt att navigera i vem står för vad och vem gör vad. Så väldigt bred publik så att säga vill vi nå.
Mm. Naturskyddsföreningen har gjort den här typen av rapporter sedan 1985. Så ni är ju vana att följa upp hur regeringen och riksdagspartierna presterar på miljö- och klimatfronten. För enkelhetens skull i det här samtalet så tänker jag att vi försöker hålla oss till en rapport i taget. Och vi börjar med att fokusera på partiernas faktiska insatser för miljö och klimat. Karin Lexén, vad skulle du säga är det mest anmärkningsvärda som ni har kommit fram till i årets genomgång?
Övergripande så måste vi ändå säga att det är en rätt dyster period vi ser med många bakslag. Vi har granskat 45 politiska processer kring miljö och klimat och i 28 av dem så ser vi tydliga bakslag och att det går åt fel riktning. Och det här är ju väldigt oroande med tanke på hur mycket som behöver göras för att vända klimat- och naturkrisen.
Mm, och vi ska gå in på flera exempel här och prata mer om vad det här faktiskt betyder i hela avsnittet. Men Anneli, i rapporten så finns det en lista där ni har placerat partierna utifrån sitt agerande för miljö och klimat. Vi ska gå igenom det här resultatet, men först tror jag vi behöver lite mer bakgrund. Skulle du kunna berätta lite kortfattat, hur ser metod ut för att komma fram till den här listan?
Ja, men vi har gjort en väldigt omfattande granskning och den består av två delar. Först har vi granskat 45 politiska processer och lagstiftningar inom en bredd av liksom miljöpolitiken och kollat på hur har regeringen agerat under den här mandatperioden. Och sen har vi också tittat på hur har oppositions- och samarbetspartierna agerat, har de hjälpt eller stjälpt politiken? Och här har regeringen då fått betyg och vi har gett särskilda utnämnande till de som sticker ut när det gäller opposition och samarbetspartier. Och sen har vi också följt upp löftena de gav inför förra valet. Vi skickade alltid ut en enkät. 22 förslag hade vi inför valet 2022 och då har vi grävt i riksdagsarkiven för att se vad man gjort i de här 22 frågorna. Och där blir det också en betygssättning då på respektive parti. Och sen resultatet av de här två delarna har då slagit samman till den här rankingen av mandatperiodens miljöbästa och miljösämsta partier. Och vi har ju gått igenom, alltså förutom en tjock rapport så publicerar vi bilagor på 800 sidor med tusentals referenser. Så det är ett massivt arbete där vi har grävt i, kollat regeringsbeslut, riksdagsarkiv, direktiv till utredningar, regeringsbeslut och så vidare.
Alltså den som vill fördjupa sig skulle ju kunna ha sin sommarläsning fixad och kanske också lite in på hösten här. Om man verkligen vill läsa allt så kommer det ta ett tag, det hörs ju. Men vi ska kolla närmare på den här placeringen av partierna tänker jag. Och ni ska få svara på några partier var här. Och om vi tar den uppifrån och ner. Och det är Miljöpartiet som toppar listan. De utses till det parti som har gjort bäst ifrån sig. Karin Lexén, varför toppar de? Vad är det de har gjort som är så bra tycker ni?
De har varit väldigt aktiva. De har drivit på för en ambitiös klimat- och miljöpolitik. Varit en väldigt tydlig oppositionsröst i de här frågorna. Vi ser att de utmärker sig och utmärker sig positivt i 2/3 av de frågorna som vi har granskat. Och de har verkligen varit en röst för att driva på i rätt riktning i de frågorna. Vi ser också att i partiutvärderingen så har de agerat för att driva på nästan alla frågor som vi ställde och som de hade svarat ja på. Och sen har vi också tittat på miljöbudgeten och då ser vi att MP har lagt den med marginal största miljöbudgeten.
Hack i häl placeras Vänsterpartiet på plats nummer 2. Varför landade ni där, Anneli Andersson?
Men Vänsterpartiet har precis som Miljöpartiet varit en tydlig oppositionsröst i klimat- och miljöpolitiken. När vi har tittat på de här 45 processerna, alltså lagstiftningarna som regeringen har drivit, då kan vi se att Vänsterpartiet är ungefär hälften av dem, har utmärkt sig positivt genom att driva på för ökade ambitioner. Och i uppföljningen av deras löften inför valet 22, då kan vi se att de i nästan alla fall har drivit på för de förslagen. Och de har också lagt en betydligt högre miljöbudget än vad regeringen har gjort.
Och för när man tittar på Miljöpartiet och Vänsterpartiet så har ju de i övrigt bedömts göra ungefär liknande insatser förutom budgeten. Varför spelar budgeten så stor roll, Anneli?
Ja, men budgeten, alltså miljöpolitiken är ju väldigt mycket mer än budget. Mycket handlar ju om lagstiftning, det handlar om att förbjuda saker, det handlar om att uppmuntra saker. Men det är också många saker som kostar pengar. Det kostar pengar att skydda skog för att ersätta markägare. Det kostar pengar att ta hand om den skog vi har skyddat. Det kostar pengar att sanera förorenade områden. Det kostar pengar att stötta kommuner i klimatomställningen. Så att där tycker vi att budgeten ger ju en indikation på hur man prioriterar. Det är budgeten och sen är det att Miljöpartiet i något fler frågor än Vänsterpartiet har varit den här tydliga oppositionsrösten när vi granskar.
Mm. Om vi går vidare till plats 3 och 4 så ser vi Centerpartiet och Socialdemokraterna där. De utses till miljöpolitiska medelmåttor. Vi har Centerpartiet på plats nummer 3. Vad är det som utmärker Centerpartiets miljö- och klimatpolitik, Anneli?
Ja, men när vi tittar på Centerpartiet så kollar vi på löfterna inför valet 22 och vad de har gjort. Så de ställde sig bakom 13 av våra 22 förslag 2022. I ungefär en handfull av dem har de fullt ut drivit på för det. Och i ytterligare drygt lika många har de delvis drivit på. Så de har inte helt levt upp till och de låg också någonstans i mittenskiktet. Och när vi tittar på i förhållande till regeringens politik så har Centerpartiet varit en aktiv oppositionsröst och drivit på för en skarpare klimatpolitik. Det kan vi se i en rad frågor, men med ett viktigt undantag. Och det handlar om koldioxiduttag i skog och mark, LULUCF som det kallas. Där har man snarare stått bakom regeringens linje. Och när det handlar om biologisk mångfald på land så har de också agerat, utmärkt sig negativt då, alltså för en svagare politik. Medan när det gäller biologisk mångfald i havet har de precis som många andra partier varit en positiv kraft. Så att bilden kring Centerpartiet är ganska splittrad, men där landar de.
Mm, mm. Och på plats nummer 4 har vi då Socialdemokraterna. Karin Lexén, varför hamnar de där i rankingen?
Jo, när vi granskar då både processer och hur de har levt upp till de löften de utfäste så ser vi att de har haft en liknande ambitionsnivå som Centerpartiet. Det intressanta är att de ställde sig bara bakom 5 av 22 frågor inför den här mandatperioden. Men i utvärderingen ser vi att partiet har agerat i rätt riktning i fler frågor än så. Så de har då ändrat sig åt det hållet under den här perioden. Vi tycker att de i förhållande till regeringen och Sverigedemokraterna har drivit en politik som är positiv när det gäller klimat och när det gäller havspolitiken. Även om vi hade önskat att Socialdemokraterna hade varit en mycket tydligare kraft i opposition när det gäller miljö och klimat. Och det gäller ju även frågor som handlar om biologisk mångfald.
Och om vi kollar längre ner på den här listan så hamnar vi i det ni kallar för miljöpolitikens bottennapp. Där har TV en delad sista plats. Där har vi Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det är alltså den nuvarande regeringen plus Sverigedemokraterna, alltså Tidöpartierna. Ni har ju också granskat hela regeringens miljö- och klimatarbete och resultatet är inte särskilt positivt. Om du skulle sammanfatta det här, Anneli, hur har regeringens miljö- och klimatpolitik sett ut egentligen?
Nej, men ambitionerna i miljöpolitiken har ju verkligen backat under den här mandatperioden. Och i granskningen, ja, vi granskar 45 områden och i hela 28 av dem så har vi gett ett rött betyg. Då vi kategoriserar det som uselt. Det är alltså betydligt mer än hälften där man har backat. Och det är ju jätteallvarligt. Vi ser det på flera områden. Det handlar ju om, man har lagt miljarder på att sänka skatten på bränsle och fördjupat fossilberoendet. Sänkt anslagen till skydd av värdefull natur. Så det är några exempel. Det finns egentligen ett tydligt undantag och det är havspolitiken. Ja, men där har man till exempel agerat för förbud mot bottentrålning i skyddade områden och flytta ut trålgränserna och så. Så det är ett sånt som sticker ut som ett undantag. Men på det stora hela så är det en ganska mörk bild.
Och om vi kollar lite snabbt på de enskilda partierna i regeringen, hur stora är skillnaderna då mellan partiernas insatser, Karin?
Ja, som Anneli var inne på så har det ju generellt varit ett väldigt dåligt miljöengagemang under den här mandatperioden. Och tittar vi på de olika partierna så är det kanske mest intressant att titta på Liberalerna som länge har haft en ambitiös klimat- och miljöpolitik, i alla fall på pappret. Men det här har ju inte fått genomslag i regeringens politik. Snarare så visar det sig att det är Liberalerna som har fått lägga sig för de andras låga ambitioner. Vi ser att Liberalerna sticker ut positivt ibland och det vi har kunnat vidimera är att man har tagit fighten när det gäller EUs naturrestaureringsförordning där man tog en strid ändå för att den här skulle antas. Men å andra sidan då så ser vi att Kristdemokraterna, de tog fighten åt andra hållet och de gick ju till och med så långt genom att landsbygdsministern Kullgren skrev ett brev till Ungerns president Orbán och bad att Ungern skulle ställa sig emot förslaget om naturrestaureringsförordning. Och Kristdemokraterna har också aktivt bedrivit opinion i flera viktiga frågor, fast åt fel håll. Moderaterna ser vi egentligen inte att de sticker ut åt något håll och man kan väl konstatera att miljöklimat har inte varit en viktig fråga för Moderaterna under den här mandatperioden.
Anneli Andersson, om vi riktar blicken mot Sverigedemokraterna som jag har samarbetat tätt med regeringen. De har fått flest röda ljus av er av de granskade partierna. På vilket sätt har deras agerande stuckit ut som extra dåligt?
Nej, men alltså, alla fyra partierna hamnar ju ungefär på samma plats. Men det vi kan se med Sverigedemokraterna är ju att de har ju konsekvent röstat med regeringen och det är ju inte förvånande utifrån tidigare samarbetet och att de har förhandlat väldigt mycket av det här tillsammans med regeringen. Men vi har sett att de har varit en sån röst för att driva på för en ännu svagare miljöpolitik i några frågor. Det handlar till exempel om EUs naturrestaurering. Det handlar om sänkt skyddsstatus för vargen och ökad jakt på varg och Sveriges klimathandlingsplan. Det är några exempel där de har drivit på för att det skulle vara ännu svagare.
Mm. Om man tittar på den här partiplaceringen och kanske vill rösta för klimat och miljö men kanske också vill lägga sin röst höger ut. Man kanske vill lägga sin röst på Liberalerna, Moderaterna, Sverigedemokraterna eller Kristdemokraterna som alla har placerats längst ner i den här rankingen. Hur tycker ni att man ska tänka då?
Det är en svår fråga. Alltså, jag tycker att man ska titta på vad lovar partierna och man måste ju titta på vad har de också gjort. Och det, jag menar en slutsats här, det är ju att Liberalerna, de hade ambitioner. De gick in med ambitioner, i alla fall. Det var det de svarade och det var det de sa. Men när man tittar på resultatet av politiken så verkar de inte ha fått så mycket utdelning och genomslag för det. Så jag tänker att det är viktigt att rösta på partier som har ambitioner. Men man kanske också måste titta på vilka har de tänkt regera med och vilka förutsättningar har man att få igenom en ambitiös politik i ett sådant samarbete. För att vi röstar på enskilda partier, men i dagens politiska landskap så har vi ju, vi har fyra partier som väldigt tydligt gått till val tillsammans. Och det är klart att man som väljare behöver förhålla sig till det på något sätt.
Man kan ju också lägga till att man får fundera över i förhandlingarna mellan olika partier. Vad är det för kärnfråga eller nyckelfråga som de här partierna har. För det kommer ju också bli en förhandling om olika frågor och där man då kommer kanske ta mer strid för vissa frågor än andra.
Och till alla er som lyssnar på det här poddavsnittet så vill jag säga att på sverigesnatur.org så finns det mer material där man kan läsa mer om placeringarna. Och för de som vill fördjupa sig ännu mer så vill jag rekommendera att kolla in hela rapporterna. De finns på naturskyddsföreningen.se. När man läser Naturskyddsföreningens sammanställningar så är det ju tydligt att det har inte varit en toppenperiod för miljö- och klimatsatsningar utifrån de önskemål som ni har. Och vi ser också att Sverige inte ser ut att leva upp till sina nationella miljömål och att vi misslyckas med att uppfylla många av de åtaganden som kommer från EU gällande biologisk mångfald, skog och klimat, för att nämna några exempel. Det klimatpolitiska rådet har också varit tydliga med att klimatpolitiken den senaste mandatperioden försämrat våra förutsättningar att nå klimatmålen. Så det är svårt att påstå att utvecklingen går åt rätt håll när det gäller klimat och miljö. Men det är laddat att prata om miljö och klimat just nu. Ni gör ju den här bedömningen utifrån vad Naturskyddsföreningen tycker är bra och dåligt för miljö- och klimatpolitiken. Och alla kommer kanske inte hålla med om att ni har rätt i era bedömningar. Hur tänker ni kring att det finns en risk med att den här typen av kartläggningar och betygssättningar och listor riskerar att leda till ytterligare laddningar och kanske till och med mer polarisering? Vad säger du, Anneli Andersson?
Nej, men det är ju en väldigt stor utmaning med det polariserade debattklimat och samhällsklimat som vi har. Vi är ju övertygade om att vi måste fortsätta att granska, sakligt granska miljöpolitiken, utvärdera den, fråga partierna vad de vill och berätta det för väljarna. Att det är viktigt att den informationen kommer ut. Alltså frågorna, miljöfrågorna har ju blivit mycket mer polariserade. Som institutet har tittat på det där och de senaste 15-20 åren så ser man att det har blivit allt mer polariserat. Det är nästan inga frågor som är så polariserade. Och det här, det är en jätteutmaning. Men jag tror vi kan inte backa från saklig granskning helt enkelt. Vi är faktabaserade, vi gör en saklig granskning och vi berättar om det. Och det tror jag att jag är jätteviktigt.
Mm, och det här har jag tänkt att vi ska fördjupa oss lite i, men innan dess så skulle jag bara vilja hänga kvar vid ett ämne som framgår i den här sammanställningen som en av de saker där mycket har hänt den här mandatperioden. Ni har ju som sagt fokuserat på 22 förslag där ni redogör för vad partierna har svarat tidigare och också undersökt om de har följt upp de här löftena under mandatperioden. Och ett av de förslag som jag vill prata lite extra om handlar om kärnkraft. 2022 så lades det fram ett förslag då från er som handlade om kärnkraft utan understöd. Det förslag som partierna tog ställning till 2022 och som ni nu har följt upp lyder: rikta inga stöd till livstidsförlängning av existerande kärnkraftverk eller byggande av nya kärnkraftverk. Nu när vi sitter här idag 2026 så vet vi att en hel del har hänt. Vi har sett hur regeringen gjort en stor sak av att vilja satsa över 200 miljarder på ny kärnkraft och en utökad förmåga att förvara mer kärnavfall i Sverige. När ni har utvärderat deras agerande i den här mandatperioden så lyser det både grönt, rött och gult i den här bedömningen. Vad säger ni? Hur har partierna agerat i den här frågan? Karin?
Ja, men vi har ju sett att kärnkraftsfrågan har ju verkligen dominerat den här regeringens och Tidösamarbetets klimatpolitik. Man har riktat fokus väldigt mycket på att genom att bygga ny kärnkraft så ska vi kunna få el för att klara av omställningen. Och man har ju då, alltså regeringen har ju med stöd av SD också verkat för att undanröja olika hinder i lagstiftningen. Nu senast så vill man ju då kunna bygga även på värdefull natur i kustnära områden. Någonting som Naturskyddsföreningen tycker vore katastrofalt. Vi ser också att man då har satsat väldigt mycket på statligt stöd, ekonomiskt stöd och riskdelningsmekanismer. Och det här är ju någonting nytt som man har infört eftersom man insåg att det kommer inte byggas så mycket mer kärnkraft om det bara är näringslivet som ska betala. Och det är intressant då att se att inför 2022 så sa Liberalerna att subventioner är ett dåligt styrmedel och att eventuella subventioner ska vara teknikneutrala. Men det har ju inte varit regeringens politik under den här mandatperioden. Och det gäller ju alla regeringspartier, så därför får ju de rött ljus. Socialdemokraterna ställde sig också bakom vårt förslag, men har ju under mandatperioden svängt och pratar nu om att man kan se att det kommer att behövas. Men där man säger att stöd till ekonomiskt stöd till kärnkraft också skulle kunna kompletteras med stöd till andra fossilfria energislag. Men där har man ju också lämnat det som man sa inför valet då 2022. Och därför så får man ett gult ljus då. Man satsar inte ensidigt på kärnkraft, men man har svängt från det som Socialdemokraterna har svängt från det de sa sig vilja göra inför 2022. Och sen har vi de tre partierna som har stått kvar, Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som konsekvent har drivit att ny kärnkraft inte ska finansieras med statligt stöd. Och de har också motionerat om att kärnkraft ska bära sina egna kostnader och motsatt sig regeringens förslag om statliga kreditgarantier och så vidare. Och därför så får de grönt ljus.
Mm. Och vi ser också att Sverigedemokraterna är positiva till statligt stöd till ny kärnkraft.
Ja, och Sverigedemokraterna kan man ju säga de som drivit på hela tiden för en massiv utbyggnad av kärnkraft och för det statliga stödet och såg till att det här kom in i tidavtalet och så vidare.
Mm. Det här kan nog fortsätta bli en följetong även inför det här valet, tänker jag. Vi ska lyssna på en tredje röst här. Jag har pratat med forskaren Nagme Naseritosi. Hon är universitetslektor vid Linköpings universitet och forskar om klimat- och energipolitik. En av de frågorna jag ställde till henne handlar om just kärnkraften. För det är ett ämne som har fått mer och mer fokus, precis som vi pratar om nu. Och trots att kärnkraften har hållit på att avvecklas på grund av att det ansatts vara för dyrt, så ser vi nu en politisk vilja till mer kärnkraft i Sverige. Det är ofta där diskussionen hamnar. Jag frågade Nagme Naseritosi om varför hon tror att kärnkraften har tagit en allt större plats i miljö- och klimatdebatten.
Jag tror att det har att göra med att Sverige har haft problem med effektbrist på vissa håll. Och då har kärnkraften framställts som en nödvändighet för att klara av industrins klimatomställning. Och det vi har sett växa fram är att de senaste åren så har kärnkraftsfrågan blivit som en politisk lägereld för Tidöpartierna att samlas kring. Och jag tror att attraktiviteten för dem är att kärnkraftsfrågan förenklar en komplex klimatdebatt till en teknisk lösning. Och därmed så fungerar den som en politisk markör för att kunna visa handlingskraft.
Det sa alltså Nagme Naseritosi på en inspelning över Teams för några dagar sedan. Om man vill höra mer om kärnkraften så vill jag verkligen tipsa om den fjärde delen av Sveriges Naturs podd. Den handlar om just kärnkraft och den finns ute att lyssna på, så gör gärna det. Vi ska strax höra lite mer från Nagme, men innan dess så ska vi byta ämne lite. Karin Lexén, på senaste tiden har vi sett hur klimat- och miljörelaterade frågor ofta klassas som att de hör hemma på vänsterskalan av politiken. Det finns också de som menar att miljörörelsen har blivit vänsteraktivistisk. I nästa nummer av Sveriges Natur, alltså nummer 3, så kommer man kunna läsa mer om det här. Det finns en artikel där om att miljö och klimat var mer av en högfråga förr. Men vad säger du, Karin Lexén, har miljörörelsen blivit vänsteraktivistisk?
Det korta svaret är nej. Jag skulle vilja säga att vi står stadigt rotade i forskning och fakta och utgår ifrån den forskning som ligger på bordet och våra medlemmars önskan att skydda naturen och att se till att klimatförändringen inte blir för allvarlig och att vi har en giftfri miljö för våra barn. Men vi har dragits in i en polariserande debatt där det finns väldigt starka intressen som vill marginalisera miljörörelsen.
Ni visar att Miljöpartiet och Vänsterpartiet är de partier som lovar mest i enkätundersökningen. De ställer sig bakom alla Naturskyddsföreningens förslag och de hamnar samtidigt högst upp i rankingen över hur partierna har levt upp till sina tidigare löften. Det är inte första gången vi ser ett sådant resultat. Miljöpartiet och Vänsterpartiet toppar ofta era utvärderingar. Hur tror ni att det kommer landa bland dem som anklagar Naturskyddsföreningen för att stå just Miljöpartiet och Vänsterpartiet nära, Anneli Andersson?
Men vi granskar ju alla partier på samma sätt. Vi står stadigt i forskning. Många av de förslag vi lägger fram är ju förslag som inte bara vi driver. Och när vi utvärderar politiken kommer vi till liknande slutsatser som Klimatpolitiska rådet, som OECD. Så vi har sett det här resultatet tidigare. Men det är inte för att vi står närmare de partierna. Det säger väl något om partiernas ambitionsnivåer då, skulle jag säga. Vi har också bett partierna presentera sina 10 viktigaste miljöförslag inför kommande mandatperiod. Och de här redovisar vi i vår rapport oredigerade, precis som partierna har föreslagit dem. Men när vi tittar på dem så kan vi se att ambitionsnivån hos partierna rimmar ganska väl med resultatet i våra granskningar. Alltså med ambitionsnivå menar jag både hur brett grepp de tar om miljöpolitiken och hur skarpa förslag de går fram med. De som lägger de skarpaste och mest heltäckande förslagen, det är ju de partierna generellt. Partierna som kommer väl ut i granskningar och partier som kommer dåligt ut i vår granskning är generellt de som lägger de mindre ambitiösa förslagen. Så att deras egna förslag rimmar ganska väl med våra slutsatser, så att säga.
Vi ska också övergå till att prata lite mer om partiernas löften för framtiden. Men innan dess så ska vi höra ytterligare ett par minuter med forskaren Nagme Naseritoussi igen. Hon och jag pratade nämligen om den ökande polariseringen som ni också pratar om här och som ni skriver om i era rapporter. Det här klippet inleds med att jag precis har ställt en fråga om vad den ökade polariseringen i miljö- och klimatfrågorna mellan partierna de senaste mandatperioderna faktiskt beror på. Och så här svarar hon då.
Det är en jättebra fråga. För svensk klimatpolitik har ju tidigare karaktäriserats av just konsensus. Att det har funnits en stark enighet kring både vikten av klimatfrågan men också vikten att visa klimatledarskap. Men det vi har sett är att den här konsensusen har ändrats och det är i takt med SDs ökande inflytande. Så vi vet ju att polarisering drivs mycket av att klimatpolitiken just nu kopplas allt tydligare till ekonomiska intressen. Men även livsstilsfrågor och identitetspolitik. Så det har blivit färgat av kulturkrigen. Och det jag tror är att det är politiska överväganden som ligger bakom det här. Helt enkelt att samarbetspartierna har anpassat sig till SDs positioner i klimatfrågan.
Och om man tittar lite bredare så hör vi också allt mer om att det finns en ökad spänning mellan civilsamhälle och politik. Hur skulle du säga att det märks i praktiken?
Ja, men dels när jag intervjuar i olika forskningsprojekt så vittnar många ur civilsamhället om ett krympande utrymme. Att delta till exempel i dialoger med politiken. Och samtidigt så har vi ju sett mer civil olydnad. Men också ett hårdnande tonläge från både aktivister och vissa politiker. Så det är lite nytt det här.
En annan sak som har förändrats är att klimat och miljö inte längre ligger lika högt på listor över viktiga valfrågor enligt tidiga opinionsundersökningar som har gjorts. Men det är ju fortfarande ett tag kvar innan valet och resultatet brukar kunna variera. Hur pass träffande brukar den här typen av undersökningar vara för hur valresultatet faktiskt blir i slutändan?
Ja, men tidiga opinionsundersökningar fångar ju stämningen just då. Men vi vet ju att det är väldigt förändligt, så det är inte alltid det som liksom speglas i röstningen i valbåset. Så både händelsen nära valet men också partiernas förmåga att äga agendan spelar en stor roll för att liksom avgöra själva valutgången.
Det Det sa alltså Nagme Naceritoci som forskar om just klimatpolitik vid Linköpings universitet. Anneli, i samband med era rapporter inför valet så konstaterar ni att oro i omvärlden har spelat en stor roll under mandatperioden. Att säkerhet och beredskap har seglat upp på priolistan och att polariseringen inom miljö- och klimatpolitiken har ökat och att det då finns ökade svårigheter för civilsamhället. Precis som Nagme Naceritoci var inne på här. Hur mer konkret märker ni som Naturskyddsföreningen av det här?
Ja, men jag skulle säga att ett av de tydligaste sätten som vi märker av det som förening, vi ingår i ett större nätverk av organisationer så vi ser ju hur många andra påverkas. Men en sak handlar om det här med tillgång till, alltså dialog och hur mycket man bjuds in och hur mycket man lyssnas på. För där har vi upplevt under den här mandatperioden att vi har haft lite svårare att få komma till tals, att få tillgång till regeringsföreträdare. Vi har väl i kraft av vår storlek, vi har ända över 200 000 medlemmar. Ofta när vi ber att få träffa en minister, vi gör ju inte det så ofta, men några gånger under en mandatperiod så har vi fått ett ja och vi har fått det, kanske inte blir nästa vecka, kanske om 2 månader. Men vi har sett att vi har fått nej på många förfrågningar och liksom hänvisats, i bästa fall hänvisats neråt i hierarkin så att säga. Men det är ju ett uttryck som vi kan se hur avståndet, eller liksom att man upplever sådana, man håller oss lite mer på armlängds avstånd så att säga.
Om vi går över till att fokusera på enkäten där ni har frågat om partiernas ambitioner och kollar på de generella trenderna i svaren för vad partierna säger att de vill göra framöver utifrån de nya förslagen som ni lämnar. Vad tycker du då sticker ut mest i årets resultat, Karin Lexén?
Ja, men precis som i den bakåtblickande granskningen så ser vi att det är väldigt stora skillnader mellan de olika partierna. Och den skillnad som vi såg i det bakåtgranskande ser vi i det framåtblickande också. Men sen finns det en del förslag som det verkar finnas majoritet för i riksdagen. Och det gör oss lite försiktigt hoppfulla ändå inför den kommande mandatperioden.
Det är tydligt att partierna är olika bra på att leva upp till sina löften. Liberalerna utmärker sig bland regeringspartierna genom att de har lovat mycket. De säger ja till 19 av 22 förslag, men det visar också att de inte har levt upp till en så stor del av sina tidigare löften. Vad ska man dra för slutsatser av det här, tycker du, Karin?
Att vi ser att det spelar stor roll vem man samarbetar med. Och det är klart att ett parti som då har högre miljöambitioner skulle kunna säga att om man röstar på oss så kommer vi se till att det ändå blir bättre än om det bara är de här andra partierna. Det var så Liberalerna uttryckte sig inför regeringsbildningen. Men det vi ser är ju att i praktiken har blivit Liberalerna som har fått gett med sig i fråga efter fråga. Så därför så blir ju den här sammanlagda ambitionen bland de partierna som ska samarbeta väldigt viktig.
Hur ser det ut bland de andra partierna? Hur mycket, för jag funderar på hur mycket man som väljare kan lita på vad de faktiskt säger att de vill göra. Anneli, hur är liksom trenden?
Nej, men jag tänker att alltså löftena ger ju en indikation om en ambitionsnivå, vill jag ändå säga. Men det är ju lätt att lova guld och gröna skogar. Det är ju därför det är så viktigt att, som vi också gör, följa upp vad har de faktiskt gjort. Och då behöver man läsa partiernas löften tillsammans med granskningen av vad de har gjort. Och dra liksom en samlad slutsats som väljare utifrån de två. Jag tror att bara titta på löftena, ja men det säger ju något. Men det säger väldigt mycket mer när man också har, vad har de gjort.
Om man som väljare känner att man vill komplettera de här granskningarna med annat. Var tycker ni man ska titta då för att få liksom en ännu bredare bild? För ganska många så är det ju fler frågor, eller för de allra flesta skulle jag säga, är det fler frågor som avgör vart man faktiskt lägger sin röst än miljö och klimat? Vad tycker ni att man ska göra för att liksom bredda bilden?
Nej, men jag tänker att det finns ju som sagt mycket att läsa i våra granskningar. Men sen de traditionella, vi har ju också en valkompass som ju fokuserar på de frågor vi har ställt till partierna inför valet. Men de stora medierna har ju valkompasser som utvecklas mer och mer och där man kan välja att fokusera på olika områden. Det finns ju ganska hyfsat mycket miljöfrågor med där också. Så det är ett sätt. Och ett annat sätt för den som verkligen är liksom specialintresserad, det är att gå till partiernas valmanifest och se vad skriver de faktiskt? Och vad vill de göra? Och hur prioriterat verkar det här vara versus annat?
Ja. Men man kan ju också lyssna efter vad de säger i utfrågningar och se vilka debattartiklar partierna skriver och så. Även där kan man ju se vad är det för frågor som man lyfter främst och som verkar vara viktigast. Mm.
Jag kan ju också nämna att vi på Sveriges Natur har gett alla riksdagspartierna chansen att skriva en debattartikel inför valet. Där kan man också gå in och läsa. Nu när vi spelar in det här så vet vi inte om alla kommer nappa på det här. Men det är i alla fall ett gäng partier som har gjort det hittills. Då handlar det om just miljö- och klimatpolitiken. Jag tänkte att vi ska dra en snabb genomgång av hur riksdagspartiernas svar på era förslag ser ut. Och då bara, jag bara river av det här på något snabbt och rappt sätt. Var beredda. Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställer sig bakom alla 22 förslag. Liberalerna säger ja till 19. Centerpartiet säger ja till 14 av 22 förslag. Socialdemokraterna ställer sig bakom 12 av 22. Kristdemokraterna säger ja till 9 av förslagen. Moderaterna ställer sig bara bakom 3 av 22. Och Sverigedemokraterna säger ja till 2 av era förslag. Så med undantag för Liberalerna är nuvarande regeringspartier plus Sverigedemokraterna de partier som lovar minst för klimat och miljö utifrån era förslag. Stämmer den här snabba genomgången eller sa jag något tok?
Den lät helt korrekt.
Men som sagt, om man vill läsa mer om det här så får man gå in både på... Man kan gå in på sverigesnatur.org och läsa vår rapportering om det här eller på Naturskyddsföreningens hemsida och se hela rapporterna. Men om vi tittar lite närmare på enkätsvaren så är det ju ganska mycket som ser dystert ut om man är ute efter majoritetsbeslut. Det ser till exempel ut som att våra naturskogar inte kommer kunna skyddas av under den kommande mandatperioden. Och att jordbruket kommer fortsätta vara en av de största utsläpparna samtidigt som det saknas riksdagsmajoritet för att öka beredskapen genom mer ekologisk produktion till exempel. Vi ser också att strandskyddet ser ut att vara illa ute. Hur ska man som väljare tolka det här? Om en riksdagsmajoritet inte är möjlig, spelar det då så stor roll vilket parti man röstar på, Karin?
Jo, men först behöver man titta på partiernas samlade ambitionsnivå. Och sen så spelar det också roll vilka partier som man antar att det parti man tänker rösta på kommer att samarbeta med. Det kommer ju förstärka eller försämra den egna ambitionen. Och sen är det också så att även i frågor där det inte ser ut som att det finns majoritet just nu när de svarar så ska man ju komma ihåg att de kommer ju att förhandla om olika typer av gemensamma utspel och så. Speciellt inför en regeringsförhandling, en regeringsbildning, så kommer ju olika frågor att läggas på bordet tillsammans. Och är det då en fråga som ett parti brinner väldigt mycket för, kan ju vara inom miljö- och klimatområdet också, så kanske den frågan blir ett förhandlingskort. Och här spelar det också väldigt stor roll med opinionsbildning, att man fortsätter som medborgare att uttrycka vilka frågor man tycker är viktiga. För det har vi sett återkommande, att en fråga som lyfts från medborgarhåll och lyft in opinionen kan också förändra inställningen hos ett parti.
En fråga som jag fastnade för lite extra i er sammanställning var just den om strandskyddet. Jag vet att Naturskyddsföreningen har jobbat mycket med den här frågan och ni har presenterat förslaget behåll det generella strandskyddet och stärk skyddet i högt exploaterade områden. Här svarar Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ja. Men Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna svarar nej. Det gör att det i dagsläget saknas en riksdagsmajoritet för det här förslaget. Jag tror att många inte har så jättebra koll på vad strandskyddet egentligen innebär. Anneli Andersson, kan du hjälpa oss att förstå lite vad som står på spel här? Vad skulle det innebära om strandskyddet försvinner?
Ja, men vi har haft ett strandskydd i Sverige sedan 50-talet och ett generellt strandskydd har vi haft sedan 1975. Men under den här mandatperioden så har regeringen tagit bort det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. Men det är en enorm sak, för nu pågår en utredning och man riskerar att alltså ligger ändå på bordet att det generella strandskyddet kan försvinna. Det skulle få enorma konsekvenser. Det skulle ju både hota de arter, djur och växter som lever vid stränder, i vattnet eller på land. Det skulle hota Sveriges klimatberedskap. Alltså man skulle få stränder, kustlinjer som är mycket mer, alltså kan drabbas av översvämningar till exempel. Men inte minst så skulle det också hota allmänhetens tillgång till stränder. Så att vi har ett strandskydd idag, det är ju det som säkrar att vi kan bada, att stränderna är öppna, att vi inte har privat mark, skyltar uppsatta överallt. Så att jag tror att skulle det försvinna på sikt så skulle människor märka av det väldigt mycket när man är ute och rör sig vid vatten, både sjöar och vid hav.
Vi har ju sett att strandskyddet har debatterats i ganska många år nu, men kanske inte så ofta i den breda nationella debatten. Hur troligt är det att det faktiskt kan rivas upp, Karin?
Jo, men det finns en väldigt stor risk om man tittar på hur de olika partierna uttrycker sig. Och det som är allra mest oroande, det är att Tidöpartierna har också i debattartiklar argumenterat för att riva upp det nuvarande generella strandskyddet och istället införa någon typ av skydd som kommunerna kanske får besluta om. Det här är en jättestor förändring mot hur det har sett ut i Sverige, och man behöver bara resa ganska kort utanför Sveriges gränser för att se hur det skulle kunna bli om det är kortsiktiga ekonomiska intressen som får styra. Det är också väldigt viktigt att säga att det här är en miljöfråga. Det är också en friluftsfråga. Det är en fråga som engagerar segelförbund, båtägare. För man glömmer att det här handlar ju också om att kunna gå i land nästan var som helst med sin båt. Så det handlar både om det vandrande och springande friluftslivet och skidåkande kanske, och det vattenburna friluftslivet. Det pågår just nu en utredning, och i talande stund så vet vi inte riktigt var de landar. Men vi vet att de styrs av direktiv som handlar om regelförenklingar och förändringar. Jag är väldigt oroad för vart det här tar vägen, och jag tror inte att alla i Sverige vet vilka stora risker som det här skulle kunna medföra för den individuella friheten att vara var man vill i naturen.
Jag tror inte heller det, för jag tycker inte att jag har hört mycket om strandskydd. Utan det här är någonting som många nog inte riktigt har hunnit uppfatta, tror jag. Men om vi kollar på enkätsvaren så ser vi att det finns en tydlig majoritet och stöd för klimatplanen 2030. Hur går det ihop med att utvecklingen just nu ser ut som att vi inte lyckas nå målen alls?
Ja, men alldeles oavsett hur det ser ut med regeringsbildning så kommer vi att behöva en ambitiös klimathandlingsplan, och där måste omställningen måste gå snabbt. Och det är också viktigt att komma ihåg att det här är ju någonting som också näringslivet efterfrågar. Man efterfrågar tydlig policy, långsiktiga spelregler och att man ska premiera ett näringsliv som ligger i framkant. Det är ju det som vi har gjort i Sverige väldigt mycket. Så det är egentligen väldigt märkligt att inte den här regeringen har tagit fler steg framåt än vad man har gjort. För man har stora delar av svenska folket bakom sig faktiskt. Vi ser då att det är tre av de partier i det nuvarande regeringsunderlaget som har svarat nej på våra frågor om en mer ambitiös klimathandlingsplan. Och i oppositionspartierna som då har svarat ja, så är det ju upp till bevis på om de skulle vinna regeringsmakten att visa att de menar allvar med detta och att de också vågar ta i de målkonflikter som uppstår på kort sikt för att vinna någonting långsiktigt väldigt bra för vår välfärd, men också för att utgöra ett gott exempel för resten av världen.
Det här är ju inte frivilligt, utan vi behöver leva upp till det här, och det är ändå tre partier som inte ställer sig bakom det. Vilka tre partier är det?
Ja, det är ju Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.
Om vi tittar i, lite mer i den här enkäten så ser vi att det är samma sak när det kommer till att skydda 30% av Sveriges land- och vattenområden till 2030. Det ser ut som att det finns en riksdagsmajoritet för att alla partier utom Sverigedemokraterna och Moderaterna säger ja. SD säger vet ej och Moderaterna svarar nej. Men resten av partierna håller med. Men här har man inte kommit så långt. Just nu är ungefär 15% av havland- och sötvattensområdena skyddade. Så det är väldigt ont om tid om vi ska lyckas skydda 30% till 2030. Är det realistiskt att tro att det här ska kunna uppfyllas, Anneli?
Det måste gå. Och precis som med politik generellt så handlar det ju om vilja och prioriteringar. Det krävs ambitiösa satsningar för att skydda mer natur. Det behövs pengar till det och ta hand om den natur vi skyddar. Sen behövs det också en väldigt ambitiös naturrestaureringsplan för att återställa natur som vi har skadat och kunna skydda mer natur. Det krävs stora insatser, men ja, det går. Och sen, den här har ju glädjande nog en majoritet. Och sen läser man lite i det finstilta så handlar det lite om vilka definitioner man har och vilken natur som vill skyddas. Vi tycker att det är jätteviktigt att det är representativt, liksom geografiskt och när det gäller naturtyper och att det är sammanhängande områden. Ja, så det handlar också om hur man skyddar de här 30%.
Vi ser att vi har stora utmaningar framför oss när det gäller miljö- och klimatpolitiken. Och vi på Sveriges Natur kommer fortsätta rapportera om miljö, klimat och natur på sverigesnatur.org och i vår papperstidning. Både innan och efter valet ska jag säga. Anneli Andersson och Karin Lexén, om ni nu innan vi avslutar får chansen att kasta in ett sista medskick till lyssnarna inför valet. Jag tänker om man som väljare vill rösta för miljö och klimat, vad har ni för råd? Det är mycket att ta hänsyn till, men vad ska man tänka på, tycker ni? Anneli, om du börjar.
Om jag säger en sak, då säger jag gör Naturskyddsföreningens valkompass.
Karin?
Jag skulle vilja säga lyssna på forskningen och försöka ta reda på lite mer under rubriknivå vad partierna egentligen vill göra. Och tänk också på att även om det finns andra utmaningar och kriser, så är krisen för vår natur och klimatkrisen något av det mest fundamentala för vår framtid och vår välfärd.
Och vet ni, det här får bli sista orden i det här poddavsnittet och faktiskt också de sista i Sveriges Naturspodd. I alla fall på ett tag framöver. För den här podden har varit en tillfällig satsning och det här är vårt femte avsnitt. Det blir också vårt sista avsnitt den här våren. Vi kanske återkommer med fler avsnitt längre fram, men om, när och hur, det vet vi inte än. Vi lovar att meddela i papperstidningen och i våra digitala kanaler om vi gör fler avsnitt, så håll utkik. Vi som gör den här podden är alltså Sveriges Natur, Naturskyddsföreningens oberoende medlemstidning, och vi är jätteglada att ni har lyssnat. Dela gärna den här podden och hör av dig till oss på redaktionen med tips, tankar eller reaktioner på sveriges.natur@naturskyddsföreningen.se. Ha det bra och ta hand om er i valspurten. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!